Profeten Jesaja, det sjätte kapitlet. Herren uppenbarar sig för profeten i templet och kallar honom till en väldigt märklig tjänst som vi inte ska gå in på idag. Vi ska bara läsa profetens spontana reaktion när han möter Herren. Herren som han redan känner och vet vem han är. Och ändå kommer ett rop ur hans innersta när han får se honom. Det står, då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Jag sa häromdagen att vi västerlänningar har lärt oss att tänka av grekerna och inte av judarna. Och en bit av det grekiska tänkandet, det handlar om att man plockar isär allting i små bitar. Och sen försöker man så gott det går att sätta ihop allting igen. Jag har hört den här gamla historien om den lilla ungen som sitter med tv-apparaten i 1000 bitar och ropar pappa, pappa. Ja, hur sätter man ihop den igen? Vilken då? TVn. Och det här är hela vår kulturs förtvivlan idag. Vi har plockat isär hela tillvaron i så små bitar att ingen kan skruva ihop det igen. Det är en stor del i den fritt flytande ångest som svävar omkring i all västerländsk kultur. Det är därför så mycket modern musik låter som ett osmort maskineri eller som en tågolycka för stor orkester. Det är därför som den ena pjäsen efter den andra handlar om all sorts djävulskap men aldrig om godhet. Jag har plockat isär tillvaron i bitar och vi klarar inte av att skruva ihop den igen. Till det här hör att vi själva ser på oss som bitar. Individualismen är en typiskt grekisk historia. Och den är egentligen djupt främmande för juden. Det finns ett drag av det i skriften. Jag har orena läppar. Jag kan inte skylla på samhället att ja, det var det här tjuvsamhället som gjorde att jag blev som jag blev. Men jag har inget ansvar. Det är inget judiskt tänkesätt. Men det står också, jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Hur gärna jag än ville så kan jag inte lösgöra mig från det folk jag tillhör. Hur jag än längtar efter Kristi renhet i mitt liv, så bor jag bland ett folk som har orena läppar. Och det färgar av sig på mitt liv. Ibland så blir det så här att jag vill säga att jag är för bedrövlig. Tänk vad mycket skilsmässa det har blivit i Guds församling på senare år. Och tänk vad mycket si och tänk vad mycket så. Och våra hjärtan har kallnat. Ja, vi kan inte skylla ifrån oss. Men hur vi än längtar efter att det skulle vara annorlunda, så tror jag vi kommer inte undan detta. Vi bor ibland ett folk som har orena läppar. Och det är en tanke som jag vill ta med mig till Romarbrevets första kapitel. Kalle läste häromdagen ett ord ur andra Korinthierbrevet som jag kan nämna medan vi slår upp Romarbrevet 1. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Det är verkligen inte västerländskt tänkande för 5 år. Det är så judiskt det kan bli. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Man tycker bara konstigt resonemang. Ja, inte för en jude, allra minst för en rabbin. Men för oss som har lärt oss tänka av grekerna låter det väldigt konstigt. Och därför är vi på ett sätt främlingar inför Kristi försoningsverk. I Adam har alla blivit syndare och i Kristus har alla gjort rättfärdiga. Vi kan det utan till, Men det är så främmande för vårt tänkesätt så vi har svårt att omfatta det. Men det finns ett drag av kollektivism i judendomen och i kristendomen som jag tror att vi skulle må väl av som kristna att lite mer förstå oss på. Och som sagt, Romarbrevet 1 från 18 versen till 32. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem, ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Full av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Det här är nu upptakten till Romarbrevet. Och det handlar om vad som händer med ett folk som kände Gud men förnekade sin kunskap. Det är syndafallets hemlighet. Men det är också en process som upprepats många gånger i historien. Personligen föddes jag på den dag då Mussolini angrep Albanien. Och de som kan lite historia vet att det var ungefär ett halvår innan andra världskriget bröt ut. Jag minns alltså lite grann från krigsåren. Och jag minns mycket tydligt åren efter. Och tiden däremellan fram till nu. Och jag tycker med det lilla perspektiv jag har, för under kriget var det många som ropade till Gud. Jag träffade en broder för ett tag sedan som berättade att när kontingenten svenskar åkte för att hjälpa finnarna med vinterkriget 1940 och när tåget rullade ut från Stockholms central, då sjöng hela skaran som stod på perrongen spontant: vår Gud är oss en väldig borg. Sen var det ju tvärtom, som ni vet, vår borg är oss en väldig Gud. Det hade ju inte varit fred i många år förrän tacksamheten över freden var borta och Gud var glömd. Och vi gjorde oss nya gudar. Vi bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Vem minns inte Snoddas? Ni ska inga andra gudar hava jämte mig. Elvis Presley. Det händer ju att vi som kallas för 40-talister får ett nostalgiskt skov och börjar limma upp Marilyn Monroe på väggarna. Fast den människan ser så tragisk ut i sin kemikalieblonda frisyr och med alla sina tillgjort sexiga miner och åthäver, så man nästan får någon sorts panikkänsla och medlidande. Men visst hade vi gudar och gudinnor. Som Martin Ljung sjöng i slutet på 50-talet: slit av mig var sin lock i fnykis rock. Det gällde ju att rycka av några kroppsdelar av idolerna och ta med sig hem. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet. Det handlar inte om en individuell skuld, lägg nu märke till det, utan om en kollektiv, en hela västerlandets skuld. Utlämnade dem till orenhet. Och den orenheten är inte bara en filosofisk princip, utan den handlar om luften vi andas in och ut. Luftens härsmakt. 1963 utkom det i Sverige en liten bok som heter Samlag för vänskaps skull. Det är en och annan som nickar igenkännande, ser jag. Och det glada budskapet i den boken var att man behövde ju inte ens älska varann för att gå i säng med varann, utan om vi inte gjorde någon affär av det hela så kunde vi faktiskt ha ganska roligt ihop för en kväll. P-pillren hade ju just kommit. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Och när vi hade gått tillräckligt långt på den vägen, 60-talets glada budskap i tv-pjäser och kvällstidningar, bytt partner med din granne. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Den värsta miljöförstöringen kommer kanske inte varken ur skorstenar eller avgasrör eller ens ur kloakerna. Utan det är kanske miljöförstöringen av den luft vi andas. Ve mig. Jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud. Det är väl precis Sverige idag, är det inte det? Ska du göra det riktigt löjligt så säg att du är kristen. Det är inte ett dugg löjligt att du går på TM-institutet och bedriver chakrabalansering och går på Globen på, och mediterar för fred och vad det är mera. Åh, du blir så respekterad. Ja, du är en sökare. Vad underbart. Men säg att du är en finnare. Jag har funnit Gud. Men älskade vän, du kanske haft en svår barndom. Du kanske inte är riktigt klok. De föraktade kunskapen om Gud. Då lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt. Strax innan kriget i Mellanöstern nu bröt ut så skulle det vara klockringning i alla klockor, kyrkklockor i landet. Och i all världen som skulle påverkas av den där klockringningen, det har jag funderat mycket på. Inte Saddam Hussein gärna i alla fall, vad jag kan förstå. Får vi nog ringa tills klockorna går sönder. Han förstår inte det språket. Nå, i församlingen som jag tillhör så hade den där klockringningen kommit bort i hanteringen av någon mig obekant anledning. Det blev ingen klockringning. Och min hustru som jobbar lite grann på pastorsexpeditionen hemma, hon fick telefonsamtal från en ilsken tidningsreporter som frågade varför man inte ringde i klockorna i Fässbergs kyrka i Mölndal. Och hon är ganska rapp i truten, så det var på vippen att hon hade frågat den här reportern vad han trodde att den klockringningen skulle åstadkomma. Vem den skulle påverka, så att säga. Men hon tänkte det att alltså, den där killen, de får alltid sista ordet, som lyckades bita av innan det halkade över tungan på henne. Det var kanske lika bra. Men känns vi vid Gud eller gör vi det inte i Sverige idag? När vi dansar för freden, vem i all världen står, tror jag att vi påverkar? När vi ska demonstrera hit och demonstrera dit, vem är det vi påverkar? Tror vi på Gud eller gör vi det inte i Sverige? På ett sätt vet vi att han finns, men vi föraktar kunskapen om honom. Och Gud har prisgett Sveriges folk åt en livsstil som håller på att ta kål både på vår ekonomi och oss själva. Hela den här, det här kapitlet slutar med den monumentala ensamheten. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Och i den miljön, när man andas så smutsig luft, så drabbas vi alla av människofruktan. Ja, men säger vi, då gör vi lite andlig krigföring då. Vi jagar bort alla demoner, vi jagar bort allt det här. Ja, försöka duger, kanske. Nej, det tycker jag nog inte. Gud väntar på vår omvändelse. Personligen tror jag att han får vänta ett tag till. Men ingen ska bli gladare än jag om omvändelsens dagen är. Men så länge vi har råd med den här livsstilen, så tror jag vi kommer att härda ut. Och än så länge är inte den totala bankrutten för dörren. Det står talat om homosexualitet här. Och debatten i kristna sammanhang i detta ärende tycker jag är ett både förvirrat och förvirrande system av tankar. Det är ingen tvekan om att skriften kallar detta för synd. Och när många kristna ställer sig upp och säger att vi i kärlekens namn inte alls ska kalla det här för synd, så tycker jag att då har vi hamnat i 32 versen. Ni får förlåta mig om ni tycker annorlunda. Det tycker det är bra när andra gör det. Det är klart att vi ska välsigna de homosexuella. Ty det är ju de som har drabbats värst av luftföroreningarna. Det här är ju ingen livsstil som de har valt, utan de är offer för en kollektiv synd. Men den kan vi inte göra om intet genom att inte kalla det längre vid dess rätta namn. Jag har genom åren samtalat med ganska många människor som lidit av detta öde. Och jag kan betyga för er att de har det svårt. Kanske sitter du här som brottas med sådana problem. För det här är inte ovanligt. Luften är smutsig. Och det här är egentligen inget sexuellt tillstånd, utan ett tillstånd av en yttersta ensamhet. En som går så djupt i personligheten att man har till och med tappat, vad ska vi säga, de grundläggande föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Och var man själv står i det manliga och det kvinnliga. Och vi kan ju bara notera att ungefär samtidigt som den stora sexualfrigörelsen som brakade lös i slutet på 60-talet, så började det dyka upp människor där man vände sig om på gatan och tänkte, vad var det för kön på den där? Var det kar eller var det kvinna, eller vad var det för något? Det hänger ihop med vartannat det här. Och de människor som alltså brottas med den homosexuella problematiken, de behöver mycket hjälp att hitta sin skapelsegivna identitet. Att förstå vem Gud har skapat dem till att vara. Mycket hjälp. Mycket hjälp. Men den hjälpen består inte i att man viger ihop dem med en människa som lever i samma mörker. Det kan jag inte föreställa mig. Det kan ju kännas kusligt med den här bilden. Nu målar jag upp en hotbild strax innan ni ska åka hem. Det låter ju inte bra. Det ska man inte göra. Det är mot all pedagogik. Stanley Jones skulle ha varnat mig efteråt och sagt att så får man inte bära sig åt. Men Stanley Jones är död. Han är i himlen hos Herren och det är underbart. Inte att han är där. Jag tycker ju, ja, ni förstår mig. Men vi måste kunna se verkligheten som den är. Vi överhopar oss själva och varandra med så fruktansvärt många appeller att nu måste ni ut och evangelisera här och nu måste vi ta nya krafttag. Titta bara så folk sträckte sig efter biblar i Sovjet och det är ju ert fel att de inte gör det i Sverige. Upp och hoppa med er nu och ut och evangelisera bara. Var lite gladare och lite trevligare och lite vänligare och lite hurtigare och dela ut biblar på spårvagnen och på tåget hem och så här. Man liksom känner hur man sjunker ihop. Jag kan inte, jag orkar inte, jag vet inte, man bär sig åt. Jag är tydligen en väldigt dålig kristen, men jag klarar inte det här. Gud har prisgett Sveriges folk. Och vi kanske på ett sätt måste ha förståelse för att det finns en tid då fångenskapen släpper i Sverige. På samma sätt som den nu har släppt i Sovjet. Men det är inte en fångenskap i fängelser byggda av betong med fångvaktare som har k-pist på magen. Sveriges folk sitter i ett andligt fängelse. Och vi måste i bön, tålamod, uthållighet och vittnesbörd invänta den dag då det blir fritt i Sverige. Då det blir en andlig glasnost i Sverige. En perestrojka. Då vi inte bara ringer i klockorna och ropar om fred när kriget brakar loss, utan vi vänder oss med medvetenhet till Gud och bekänner våra synder. Under tiden lever vi som församling i ett armod, ett svaghetstillstånd. Vi bor ibland ett folk som har orena läppar. Och även om vi inte ett ögonblick ska skylla ifrån oss, för det är inte meningen, så måste vi ändå ha en förståelse för att vi kan inte totalt bryta oss ut i vårt sammanhang och vara det här fullständigt våldsamt klart skinande kandelaberljuset som inte har ett dugg med vår omgivning att göra. Det låter sig lätt säga. Men vi andas samma luft som Sveriges folk i övrigt. Och även om vi också inandas den heliga and, så är vi så omvärvda av frestelser. Vi är så omvärvda av andliga påverkningar att jag tror att vi måste söka Guds nåd för att förbli stående. Vi måste söka Guds hjälp på allt sätt. Men vi har ingen anledning att allt för mycket odla den stora perfektionismen. Den krossar bara sönder oss. Men ett nådens ord ska vi sluta med. Romarbrevet 8, 31-39. Du, som sagt, Stanley Jones hade nog rätt. Vi ska inte sluta med en hotbild. Romarbrevet 8:31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull liv i dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi är inte lovade att bli förskonade från makter i höjden och makter i djup. Men en sak är vi lovade. att även om det kanske, när luften blir riktigt smutsig, leder till att vi lever på många sätt i armod och utblottelse, så är vi lovade att ingen makt i höjden och ingen makt i djupet ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingen kan rycka dem ur min hand. Är vi trolösa, så är han trofast, ty han kan icke förneka sig själv. Vi må ropa till Gud om att han ska rena vårt folk, eller våra folk. Vi representerar ju flera folk här idag. Och att luften ska bli renare att andas. Det får vi ropa till Herren om. Men även om luften är smutsig, och vi till en del lider av det, vi liksom alla andra, och det är ingen ursäkt för någonting, vi har anledning att rena oss i Jesu blod, desto mer, ju mer smuts vi inhalerar. Men vi är ändå lovade, ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ska vi tacka och be. Herre, vi bävar nästan inför ditt ords precision, Herre. En sån inträngande realism beskriver du och bekräftar du det vi kan se runt omkring oss på så många olika plan. Och Herre, även om vi alla ibland faller ner i tvivel och undran, så kan vi bara på nytt böja oss inför att det här är så mycket mer verklighetsnära och så mycket mer realistiskt än allt vad denna världen har att bjuda. Och vi vill klamra oss fast vid ditt löfte, Herre, att ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja oss från din kärlek. Även om din församling idag lever i stort armod, och även om ensamheten har gått så djupt in i våra hjärtan så att vi inte kan hålla sams i församlingarna en gång, Herre, så är vi ändå lovade att ingenting kan skilja oss från din kärlek i Kristus Jesus. Vi vill inte bli upptagna av makterna i höjden och makterna i djupet. Ge oss nåden och välsignelsen att bara vara upptagna av dig, Herre. Rena oss med Jesu blod, dagligen och stundligen. Vi längtar ju efter att kunna få vara det ljus i världen som vi är kallade att vara. Låt en dag komma snart, Herre, då våra folks kris har nått ett sånt djup att vi inte bara pinglar i kyrkklockorna, utan att vi också faktiskt går in genom kyrkdörrarna, Herre. Inte bara för att avnjuta en stunds musikandakt med lite vackra ljus och lite flummigt tal, utan för att söka levande Gud. Amen.